P1 Dokumentär.
Pojken rusar rakt på bilar och måste ständigt övervakas. När han kommer till Vipeholm har han just fyllt 6 år, klassad som obildbar och sinneslö. Pojken väljs ut som försöksperson i kariesexperimentet och äter extra farlig klibbig specialkola. Han klagar över tandvärk och magont, och när experimentet är över har han tvingats dra ut 3 tänder. Pojken blir kvar på Vipeholm. Ibland syns han sparka boll på promenadgården, och han stannar upp och lyssnar när grammofonen står på inne på avdelningen. När julen kommer får han tillåtelse av överläkaren att följa med en sköterska in till Lunds centrum och se på julskyltningen. Han pratar om det i flera dagar efteråt. När hösten kommer går han i allén med popplar bort från anstaltsområdet och kommer aldrig mer tillbaka.
P1 Dokumentär, Vipeholmsanstalten. En serie i 5 avsnitt av Randi Mossige Norheim. 5:e och sista delen, En rysk prins.
Jag tycker det känns konstigt också när jag tänker tillbaka på allt detta. Och veta att jag har varit med om detta, att jag har sett det och upplevt det. Det var inget bra ställe att hamna på.
I början av 50-talet jobbar Karin Axeheim på Vipeholmsanstalten i Lund. Hon är 20 år gammal och hon kommer bli en av dem som förändrar anstalten inifrån.
Och jag glömmer aldrig när jag kom dit och gick igenom det som kallades dagrum. Där de gick nästan nakna. Och det var personal som inte hade några snälla röster. Utan bara röt till dem. Och sen rastgårdarna, det är också något som är svårt. Och när man ser alla de här männen som går med de här tröjorna med bakbundna armar. Och om de ramlar kan de ju inte resa sig, för de kan ju inte ta för sig. Man glömmer det aldrig att människor kan ha det så. Och liksom inte vara omtyckt någonstans och inte älskad av någon. Synen var ju att det var inte så noga med dem. De var så mycket lägre stående så det var inte, ingenting var noga. Och du skulle se maten, köttbullar och potatis och sås och äppelkräm och mjölk. Allt i en skål, allting tillsammans i en enda jäkla röra. Och jag kommer ihåg en gång när det var en mamma som hade skickat en låda gräddbullar och skulle bjuda barnen på. Och då tar de en gräddbulle till varje barn och trycker ner i all den maten. Ja, det var så jävligt så det går inte att beskriva. Jag förstår inte hur man kan bli så, hur man kan tänka ut och vara sån mot någon annan.
Chefen för Vipeholm, överläkaren Hugo Fröderberg, har delat in patienterna i olika intelligensgrupper. De lägst stående jämför han med monster. De saknar känslor, längtar inte hem och står utanför själva mänskligheten. Fröderberg kan ibland kalla dem för bottensatsen.
Där var en flicka, de talade om för henne att hon fick klänning på sig, så sa de, din mamma kanske kommer. Och så kom inte mamman, och då så var hon alldeles förtvivlad på kvällen när hon märkte att det började bli kväll och ingen mamma hade kommit. Och då slet hon sönder klänningen Och de var ju så förbannade på henne. Och fattade inte att hon var ju alldeles förtvivlad, för hon hade ju längtat så efter sin mamma. Och jag berättade sådana saker för den här gubben Fröderberg, att jag tyckte det var så hemskt att de gjorde så. Och det han gjorde, då han till sig en av föreståndarna, så är det sant som Karin säger att det går till så. Och då sa de ju nej. Och sen hade jag ju inget annat att göra än att packa och se till att komma därifrån. Och man kunde inte göra någonting heller, utan det var bara liksom att dra därifrån.
Karin Axeheim slutar sitt jobb, men senare kommer hon återvända till Vipeholm.
Han var bra på att snurra på grejer. Men han gillade också att lyssna på radion. Så han lörat emot radion och hörde.
Per Nisses, min son, brukade leka med sin bror Lars. Eller Lasseman som han kallades när de var små. Sen försvann Lasseman och placerades på institution. I 80 år har Lassemans öde varit okänt för familjen. Nu öppnar Per Nisses sin brors journal från Vipeholmsanstalten.
Idiotutseende, huvudmått 14,5-19,55 centimeter.
Lasseman sorterades in i grupp 1, psykiskt opåverkbar och djupt idiotisk, enligt överläkare Hugo Fröderbergs eget system. I Lassemans journaler nämns knappt någonting positivt om pojken som gillade att lyssna på radio och som hade sin leksakshund i famnen på det svartvita familjefotot.
Talar ej, efterkommer ej tillsägelser som han förmodligen inte uppfattar. Lämnar undersökarens hälsning utan avseende. Störande genom oartikulerade läten. Patienten försöker bita personalen.
Per Nisses blir illa berörd av att läsa om hur de såg på hans lillebror Lasseman.
Och att han sen hade kraft att försvara sig tycker jag hedrar honom. Att han bet folk när han varit hanterad på det taskiga sättet. Så tycker jag att min brorsa Lars, han slog ifrån sig. Han värnade sin lilla kropp och sitt lilla liv.
Lasseman dog på Vipeholm 20 år gammal. Långt senare får familjen ett brev.
Mamma kom på 80-talet till mig. Kan du tänka dig, jag fick ett brev. Ta hand om det här, för att jag orkar inte läsa det. Jag orkar inte ta det. Nej.
Brevet handlade om Lasseman och tiden innan Vipeholm.
Så hon såg besvärad ut och gav det till mig då.
Tänk om du skulle hitta det där brevet.
Ja, om jag skulle hitta brevet, ja.
Vad hände med det där brevet då?
Ja, det fick jag. Och jag tänker mig att det måste ju ligga. Jag måste ju ha det någonstans. Och det finns en låda där ute.
Men kära någon, hör du, får bläddra försiktigt. Här far ju grejen.
Och så hittar Per Nisses det där brevet. Det är en syster Märta som vill berätta något. Hon jobbade på Rinkesta, en institution som Lasseman kom till när han var 5.
Så skriver hon om sitt jobb där och sin skötsel av Lasse. Sen, kära Margit Nisses, jag har tänkt så mycket på lille Lars. För mig blir han ju alltid liten. Han var solen och glädjen i min tid på Rinkesta, för han var aldrig besvärlig eller trotsig på något vis. Jag glömmer aldrig den dagen han kom. Då grät han och var ledsen. Men då redan fick jag kärlek från den lille söte gosse.
Syster Märta beskriver tiden på Rinkesta. Det var svårt att hinna med alla barn, men Lasseman glömdes inte bort.
Han var jämt solig och glad. Han var mycket för sång och musik. När vi satte på radion då var Lars glad. Då ställde han sig alltid vid bordet och trömmade med händerna och sa: "Hör du, Assi kan spela radio." Han uteslöt alltid ärligt i sitt namn.
Andra gånger kunde Lasseman komma och säga: "Nu ska vi stoppa strumpor." Och så fick han sitta i syster Märtas knä medan hon lagade barnens kläder.
Då ville han att vi skulle sjunga, för det tyckte han om. Så det blev Lasse, Lasse liten, Mors lilla Olle, Nu ska vi upp och Små barnsånger. Men han kunde orden. Observera, han kunde ha lärt sig mycket.
Men Lasseman fick inte stanna. Han flyttades till en ny institution.
Men vad tråkigt det blev när Lars inte var hos oss längre. All glädje tyckte jag att han tagit med sig. Min älskade Lars.
Syster Märta åker och hälsar på Lasseman på det nya stället.
Jag blev så glad när han kom springande och att han kände igen mig. Sen gick vi ut i parken och satte oss på en bänk och sjöng som jag visste att han tyckte om.
Efter 14 år på olika institutioner placeras Lasseman till sist på Vipeholm. Och han dör där, 20 år gammal.
Lasseman skulle inte ha flyttats till Lund, men det lärde jag vet ju bäst, sägs det. Jag var bara så förtjust i denna snälla, rara, älskade Lars. Frid över lille Lasseman. Förlåt att detta brev nog bara blev en saknad efter Lars. Men kom ihåg, Margit, att han spred så mycket värme och glädje omkring sig i livet så han har bara lämnat goda minnen. Jag kan aldrig glömma min älskade Lasseman. Tack, Margit, för att just jag fick förmånen att ha honom en liten tid. Många kära hälsningar från Märta. Ja. Men som Märta säger i sitt brev, att den här pojken kunde man lärt. Han var läraktig på sitt sätt. Och det är ju allmän kunskap om människor, att om man sköter om dem och visar kärlek och omtanke och är tillsammans och hjälper till och sådär, så går det bra, va? Men om man börjar på att gruppera dem i grupp 1 och 2 och möta saker och ting på dem och hantera människor som man hanterar bilar eller någonting, då går det ju inte, va?
Journalerna från Vipeholm berättar inte hela sanningen om verksamheten där. Det är en annan tid och ofta är det bara problem som noteras. Om någon sjöng en vaggvisa eller arrangerade en födelsedagsfest inne på en avdelning så är det inget som syns eller märks. Men det fanns många som var engagerade och med knappa resurser gjorde sitt yttersta för att patienterna skulle ha det bra.
Det var väldigt fin personal, får jag säga. Och mycket glädje hade vi.
Skötaren Ann Berglund.
Vi försökte ha lite, ja, typ bolllekar. Dansa gjorde vi, för de tyckte mycket om musik. Så vi hade högtalare på dagrummet. Och de älskade musik. Vi tyckte också om att dansa ju. Och så satt de ju då och vaggade, kanske någon som inte ville dansa liksom, utan de satt och vaggade i någon hörna där. Jag ser det som något positivt att ta hand om dessa sjuka människor.
I dokumenten från Vipeholm märks hur sjukhuschefen Hugo Frödeberg gör insatser för att öka patienternas trivsel. Radion har visat sig utöva ett välgörande inflytande. Oroliga patienter blir lugna av musik och slöa stimuleras, skriver han i en årsrapport. Det finns en verkstad med arbetsterapi och Frödeberg arrangerar utställningar med patientarbeten. Han ordnar ett lekrum på barnavdelningen och några av barnen får en enklare form av undervisning. Lekterapin bland barnen är lika viktig som arbetsterapin för de vuxna, säger Hugo Frödeberg till Dagens Nyheter. En enkel form av sysselsättningsterapi som är särskilt välgörande, enligt Frödeberg, är att låta de högre stående patienterna hjälpa de lägre, till exempel med klädsel och dylikt. De känner därvid en oerhörd tillfredsställelse, överlägsenhet och säkerhet och blir därigenom lugna och fogliga. Skötaren Ann Berglund gör fint inför julen på Vipeholm, men det var en utmaning, minns hon.
Och då så försökte vi ha en gran, ja, särskilt en. Jag tror inte det hände mer än den gången. Men det gick inte för att de åt ju upp och välte granen och så tog vi upp den igen och så. Och vi hade väl lite pynt i den, men det var inte mycket. Och inga ljus är ju klart. Och då var det någon som åt ju ut av granen, kvistarna. Så att, och det gick det ju inte. Och då kunde man ju få höra utav gamla sköterskorna. Ja, vad var det vi sa? Men vi försökte ju, vi ville ju så gärna göra det lite trevligt. Vi satt och vaktade. Gjorde vi.
Mm. Så ni ville så gärna att det skulle gå bra?
Ja, precis. Förgylla tillvaron.
Och då vaktade ni er gran där?
Ja, satt vi där och vaktade och så kommer de kanske någon som ville vara med och sitta där och titta. Men alla gav sig ju inte på den. Det var väl ett fåtal som började stöka med den.
Överläkaren Hugo Frödeberg satte sin prägel på hela sjukhuset, säger Ann Berglund.
Vi fick så en fin undervisning av honom så det blev inget skrämmande på det viset, utan det blev, han fick in värme i det på något sätt.
Hur minns du någonting som han förmedlade till dig?
Jag minns honom som en väldigt godmodig, varm person med en lite tjock mage. Och han var som sa fadersgestalt för alla, tyckte vi. Alla tyckte om honom. Jag minns inte någon som tyckte illa om honom.
Hugo Frödeberg sa att det var viktigt att visa respekt för patienterna, och han betonade särskilt att man aldrig fick kalla en intagen för idiot.
Doktor Frödeberg sa till oss elever: säg aldrig en människa är idiot.
Jag visar Ann Berglund min farbror Inge Torkels journal, där han beskrivs som en mycket lågt stående idiot.
Nej, vi fick aldrig säga det. Och att man verkligen, vi skulle aldrig glömma det, liksom, att ha den respekten. Men det hade han ju inte själv heller då.
Och jag visar henne några exempel på hur Hugo Frödeberg kunde beskriva sina patienter.
Patienten ser ut som en undlig och missbildad apa.
Stod det verkligen så?
Någon som gör någonting själlöst som en mask.
Nej, jag är fruktansvärt. Ja, det är ohyggligt. Det blir liksom mot det han gör för själv. Han respekterar det ju inte. Utan kan ha sådana uttryck. Och det förvånar mig, för han utåt sett för oss var han väldigt omtyckt. Jag trodde inte att han uttryckte sig så.
Och jag får hälsa så mycket ifrån doktorerna och sjukvårdarna. Och så har jag min sista namnsdag, den sista namnsdag, den 9/11.
Karin Rönnberg sitter med sin morbror Olles brev i knät. Olle vill inte vara kvar på Vipeholm och skriver till en överinspektör Olsson i Stockholm som Olle anser lovat honom något.
Och jag hoppas att överinspektören Olsson kommer ihåg mig så fort brevet kommer till Stockholm. Att skickas med posten imorgon bitti på morgonkvisten. Men så vackra ord. Och idag blåser det kallt, men vinden är vacker och solen skiner på samma gång. Många hjärtliga hälsningar. Olof, skriv snart. Men det är så sorgligt.
Fritz Olof Theodor Johansson, Olle som man kallas, skriver brev från Vipeholm. Men flera av breven verkar inte ha skickats utan ligger kvar i hans journal och bland överläkare Hugo Frödebergs egna efterlämnade papper. Olle följer det som händer i världen inifrån anstalten.
Ja, sen börjar han ju skriva tyska. Och det kan man ju inte förstå. Jag har lärt sig det då. Hej Hitler, der Führer, die Bödelund. På alles begeren av sluten detta krig.
Olle skriver direkt till Adolf Hitler och vädjar om fred.
Tyskarna måste sluta att dra sig hem till Berlin igen och det måste vara färdigt till midsommar för att få bensin. Och du ska sluta kriga, för det står att läsa i testamentet att du ska inte drepa, och öga för öga och tand för tand. Det här är ju inte klokt alltså. Och det tycker jag i det här Olles brev, så tycker jag de här med Hitler visar att han var formbar. Han måste ha läst väldigt mycket eller hört på radio.
Ja.
Olle fortsätter följa krigsutvecklingen och skriver ett nytt brev till Adolf Hitler med rätt adress till högkvarteret i Berlin och ett eget ditmålat frimärke med diktatorn som motiv.
Eftersom du börjar bli klämd inbjudes du der Führer att gästa Vipeholms sjukhus, så för dig tog det vara lämplig miljö för att med mottagen här medtagt högst 2 hekto ordnar.
Olle tycker att Hitler och några av hans partikamrater skulle passa bra på Vipeholm. Det är som om han tänker att de kan ta hans plats där.
Och många kamrater har sökt att få komma hit. Torde du, mein Führer, telegrafera referenser och lynnestillstånd till överläkaren Hugo Frödeberg. Stora befordringsmöjligheter finns bland annat som klosettkonsulent. Gangster Himmler är också välkommen.
Olle avslutar brevet och antyder att det är bråttom. Snart är Vipeholms pensionat fullbokat.
Av vaskman Gosingen Johansson, Vipeholms pensionat, Lund.
Olle, som har levt nästan hela sitt liv på institution, har inte glömt sitt barndomshem vid Lyresta, alldeles vid Göta kanal. Jag har varit på Vipeholm länge nog nu, skriver han, och uppmanar en släkting att vända sig direkt till sjukhuschefen Hugo Frödeberg. Jag får be dig vara snäll och skriva ett kort till den snälla, beskedliga överläkaren Hugo Frödeberg som bor på överläkarbostaden Vipeholms sjukhus i Lund, skriver Olle till morbror Birger. Men precis som flera andra av Olles brev så skickas inte det här brevet, utan ligger fortfarande kvar bland Hugo Frödebergs efterlämnade papper. Ibland vänder sig Olle direkt till överläkaren och begär att få komma hem. På ett vykort skriver Olle till Hugo Frödeberg: jag vill komma närmare hem till Lyresta, min hemtrakt. Olles mamma Greta skriver och undrar hur det är med hennes son. Hugo Frödeberg svarar:
han är betydligt efterbliven. Han tjatar ständigt om att komma närmare hemmet. Men detta är ju endast, jag blir förbannad, ett ytligt prat som icke har någon djupare mening. Det här brevet är ju inte snällt. Han vårdas sängliggande på ett enkelrum, ja just det. Då han säkerligen är i hög grad smittoförande.
Olle får tuberkulos. Han blir allt svagare och går ner i vikt. Hugo Fröderberg skriver till hans mamma Greta.
Och gasbehandlingen har icke gjort någon nytta, varför den har avslutats. Han skriver nog fortfarande, det här är så hemskt. Han skriver nog fortfarande en hel del brev. Men jag anser det vara meningslöst att skicka den.
I sin dagbok skriver mamma Greta bara två ord.
Olle död. Och så har hon stryker under.
Fritz Olof Theodor Johansson från Lyresta blev 41 år gammal. Olle begravdes på Norra kyrkogården i Lund på en särskild del av kyrkogården som reserverats åt patienter från Vipeholm. Olle gav aldrig upp drömmen om att få lämna Vipeholm. Bland Hugo Frödebergs efterlämnade papper finns ett brev till överläkaren från Olle. Efter alla nej prövar Olle något nytt. Han bjuder med Hugo Fröderberg hem till Lyresta. De två ska lämna Vipeholm tillsammans. Kära, snälla, vänliga överläkaren. Jag vill ha med mig Fröderberg hem och låta överläkaren få stanna kvar hemma hos mig i Lyresta hela tiden. Olle berättar i brevet om allt han och Fröderberg ska göra när de två lämnat Vipeholm och flyttat hem till Olle. Vi ska gå på julotta i Lyresta kyrka och få kaffe på sängen och kakor när jag fyller år. Fröderberg ska få se allt Olle kan. Se på när jag mockar hos korna och följa med mig på vägarna och se när jag kör min fars hästar. Olle berättar hur han tröskar, lastar hövagnen och matar hönsen med ogräs. Olle har i tanken redan lämnat Vipeholm och signerar brevet som om han redan är hemma. Hjärtliga hälsningar från Olof Johansson, Lyresta. I januari 1949 kommer en trälåda till hjärnlaboratoriet i Uppsala. Där ligger en hjärna som är omlindad med cellstoff som drängts in i formalin. Olle ingick i överläkare Hugo Frödebergs hjärnforskning. Den idag tillvaratagna hjärnan tillhörde Fritz Olof Theodor Johansson. Någon orsak till hans defekt känner man inte till. Psykiskt hörde han till våra mest högtstående patienter.
Ja, men kan man inte få fram då vad det är han söker?
Du menar, kom han fram till något, menar du?
Ja, slutar i någonting.
Det här huset här som ligger framför här, det är det hus där hjärnlaboratoriet låg. Där framme är det.
Under ett antal år lät överläkaren Hugo Fröderberg ta ut patienternas hjärnor efter döden och skickade dem till Uppsala. Alltså bland annat Rolands, Olles, Berits, Lassemans och Stigs hjärnor och min egen farbror Inge Torkels hjärna. Journalisten Thomas Kanger följer med patologen och professorn Christer Sundström för att se om hjärnorna finns kvar.
Men vi sparar ju allt som kommer hit.
Risken
finns ju att man i äldre tider ändå slängt det äldsta, det vet vi inte. Så vi får se.
Undre källare.
Djupt under jorden, i kulvertarna under Akademiska sjukhuset, finns mängder av preparat, tunna snitt av hjärnor sparade.
Och här kommer vi till storsnitt. Det är neuropatologi.
Oh. Hugo Frödebergs efterlämnade papper är svårtydda. 152 hjärnor ingick i forskningen, men han som skulle ta emot dem, patologen Nils Gellerstedt, dog 1954 mitt under projektet. Men Frödeberg fortsatte skicka hjärnor till Uppsala i över ett år till, som det är oklart vem som tog emot. Totalt har över 200 hjärnor skickats från Vipeholm.
Jag vet inte vad de andra, det, ja, det är ju i så fall slängt någon gång. 77.
Vad Hugo Frödeberg ville undersöka var hur indelningen av hans patienter i intelligensgrupp 0-6 såg ut i hjärnstrukturen. Några resultat publicerades aldrig och hjärnorna verkar inte finnas kvar. De kan ha slängts för över 40 år sedan.
Grannar också.
Han som sitter och spelar på sitt piano heter Lennart Berggren. Hans fru Kerstin är med också.
Just det.
Sommaren 1953 jobbade Lennart Berggren på Vipeholm. Sjukhuschefen Hugo Frödeberg kommer senare att kalla honom för vikariespionen. Nu har Lennart fyllt 93. Han minns inte längre så många detaljer, men känslan från det han såg på Vipeholm för nästan 70 år sedan finns kvar.
Jag har inte sett att jag direkt kan dra åt mig hur var det onsdagen den 19 när jag var där. Men däremot har jag kvar känslorna lite grann, och det är de som kommer till uttryck. Och det fanns bra människor också, måste man komma ihåg.
Lennart Berggren var 25 år gammal den där sommaren, och det han sett kunde han inte behålla för sig själv.
Men så fanns det också sådana som sjukskötare och andra som inte var lämpliga för sitt jobb. De var för stränga eller för dumma eller ja.
Den 4 augusti 1953 publicerar tidningen Arbetaren Lennart Berggrens vittnesmål inifrån Vipeholmsanstalten. Under rubriken Skräckvälde på sinneslöanstalt står det: i korridoren sitter patienterna längs väggarna inne på Vipeholm. Skötaren har gett order om att ingen får resa sig. Efter några timmar stiger en av dem upp och börjar gå omkring. Han gestikulerar och pratar för sig själv. Skötaren varnar honom, men han reagerar inte. I nästa ögonblick ligger han på golvet med händerna på ryggen. Patienten stönar av smärta och det kommer blod ur munnen på honom. Efter 20 minuter släpps han med en knuff. Det lönar sig ändå inte, säger skötaren till sin kollega. Det enda som hjälper är att ta ut honom i tvättrummet och lägga honom i kallt vatten. Då brukar han bli tyst ett par dagar.
Ja, vad som jag kan vitsorda utan vidare generellt, det är att vissa patienter mådde inte bra och de blev inte alltid väl behandlade och utnyttjade till och med. Det står jag för fortfarande.
Vipeholm blir omskrivet i pressen och granskat av myndigheterna. Det blir polisutredning och även andra misstänkta övergrepp utreds. En överskötare döms i tingsrätten men frias senare i hovrätten. Sjukhuschefen Hugo Frödeberg kommenterar anklagelserna om misshandel och övergrepp. Andan är god på sjukhuset, jag litar på min personal, säger han till Dagens Nyheter. Och Frödeberg påpekar att sjukhuset är underbemannat och behöver mer resurser. Och Lennart Berggren kallar han i sina egna anteckningar för vikariespionen. En angivare som bara ville väcka uppmärksamhet och bli berömd. Lennart Berggren är i efterhand glad att han slog larm. Det han gjorde blev början på en förändring av Vipeholm. Men han minns en pressad tid då på 50-talet när han blev rikskänd som den tillfälligt anställde Lundastudenten som talat öppet om vanvård på Vipeholm.
Jag blev följd i stans utav de här killarna som jag hade anmält eller talat om att så där får ni inte göra i stort sett.
Menar du alltså vårdare som jobbade där, ja, var arga på dig?
Ja, många var väldigt arga på att jag la mig i det. Sen då bildade de ett gäng, mina kollegor. Så när jag gick i Lund, men de gick efter mig och sa, din dag kommer nog också, så att säga.
Sen minns inte Lennart något mer, säger han, och går och sätter sig vid pianot igen.
Det är dags att lägga sig. Kom nu och ät ett pläpple.
Efter 28 år som sjukhuschef lämnar Hugo Fröderberg 1963 sin tjänst och går i pension. I början av 70-talet är Karin Axeheim tillbaka på Vipeholm. Nu är hon utbildad speciallärare och startar särskolan som hon blir rektor för.
Vi såg att alla de levde ju upp. Och de älskar ju sina lärare. Men innan låg de som... De låg som högar på golvet. Att i och med de hade lämnats där så hade de avsagt sig allting. Det är hemskt, det var ju liksom ingen som var på deras sida. De kunde göra hur som helst. Fy, säger jag. Och medan vi var där så var det en av lärarna som kom för att hämta en kille som var hennes elev. Och när han hörde hennes röst så for han upp och stod och plötsligt var han som en normal människa när han tog henne i handen och ville gå ut därifrån. Så det var ju inte sant det att de var så svåra och så kassa och så besvärliga så de var tvungna att ha det så. Utan det var ju istället så att de blev såna, de fick den behandlingen de fick.
Efter sin pension kommer den före detta sjukhuschefen Hugo Fröderberg ibland att hälsa på sin gamla arbetsplats och ser hur hans före detta patienter är omgivna av pedagoger och psykologer. Hugo Fröderberg skriver i det som han tänkt ska bli hans självbiografi att Karin Axeheim och andra pedagoger är nykomlingar, uppkomlingar och främlingar. De tror sig göra nya upptäckter och de stör det medicinska arbetet och alstrar irritation och vantrivsel. Det är ett mycket dyrbart experiment som bör avbrytas, skriver han.
Här gravsattes den 7/7/49 patienten vid Vipeholms sjukhus, Berit Linnea Boman från Björna. Gravdjup 230 cm.
På den del av Norra kyrkogården i Lund där Berit, Olle och många av de andra patienterna från Vipeholm begravdes finns en minnessten. Var resan stormig, hur skön är hamnen, står det på stenen. Anita Bomans syster Berit dog på Vipeholm.
Det är väl lite förskönat. För att om resan var stormig så tror jag inte att det berodde på de som var placerade där. För de var som de var. Sen var det de som var omkring dem som i så fall gjorde att det blev stormigt. Det är vad jag tänker.
I Berit Bomans journal står det att hon knyter sin lilla näve och säger jävla fan, och hon beskrivs som bråkig med sina svordomar. I perioder hade hon tvångströja. Det finns en notering om arbetsterapi att Berit repar trasor, men det nämns inget om att hon får undervisning. Men innan hon hamnade på Vipeholm gick hon i skolan, ända tills hon klassades som obildbar.
Brev från Wilhelmsro.
Har jag lust att läsa det?
Läsa brev, ja, det från där, Signe, ja.
Berits syster Anita Boman och hennes sambo Marianne sitter med ett brev från Berits lärare.
Bästa fru Boman, lilla Berit tyckte så mycket om att gå i skolan, och under den tid hon var frisk var hon vaken, pigg och lärde sig ganska fort. Tyvärr har jag inte sparat några av Berits böcker mer än arbetsboken. Skriv- och räkneböckerna fick hon med sig när hon reste härifrån. Men det som finns i arbetsboken har lilla Berit själv ritat, klippt och vikt. Det kan ju vara ett kärt minne för fru Boman. Med hjärtliga hälsningar, Signe Karlsson.
Och jag blir ledsen av glädje.
Ja,
ja. Ja, för att tänka alltså det. Det är det enda brevet som visar någon känsla. Den enda som brydde sig om Berit. Alla de andra är så sakliga och objektiva och konstaterande och iakttagande. Och det är inte fel, men det hade kunnat finnas någon liten mänsklig tanke eller värme bakom. Den här Signe, hon är verkligen en medmänniska.
Oj. Ja, det är osäkt. Han ser spänd ut. Det gör han. På den här bilden som du visar mig här nu, ja. Hur man har betett sig, alltså.
Roy Johansson får se en bild på sin bror Roland inifrån Vipeholm. Han är fotograferad naken bredvid en mätlinjal och ser lite rädd ut.
Jag ser på honom på ett sådant sätt. Vad är det som händer, alltså?
Hade du sett någon bild på honom?
Nej, aldrig någon bild eller någonting. Inte någonting. Jag har aldrig talat om honom eller någonting hemma.
Först i vuxen ålder fick Roy veta att han hade en bror. I journalen ligger Hugo Frödebergs brev hem till familjen. Han skriver angående begravningen att någon särskild gravsten torde knappast behövas.
Det kan man fundera på vad det är för sjukhus också. Ja, nu är det för sent att klaga, men det, man märker ju att det är inte 100% i alla lägen.
Även om Roy aldrig fick träffa sin bror som lämnades bort till institution som liten, så vill han tända ett ljus.
Det vill jag göra. Även fast jag inte har sett honom i verkligheten, vet du, så vill jag faktiskt tända ljuset, för att det var en levande varelse som kommer över samma kött och blod som mig. Om du förstår vad jag menar. Tack, Roland. För tiden har varit. Det var vad jag kan nu. Må han få sova god, det har jag för numera. Det är min tanke. Önskan. Han måste ha haft ett rent jävlands elände.
stackars människa. Det var väldigt skönt.
I slutet av 60-talet kom en ny lagstiftning, omsorgslagen, och institutionerna börjar tömmas. Vipeholm förvandlas till ett gruppboende och stängs till sist 1982.
Men det finns ju inte mer nu, som väl är. Och jag fattar inte att det tog så lång tid innan man la ner de ställena.
Karin Axeheim, som har jobbat på Vipeholm, minns när de intagna fick flytta därifrån.
Och det hemska tycker jag är att jag har ju goda vänner i Kronobergs län, och de tog ju hem alla sina då när det skulle läggas ner. Och de byggde ju bostäder till dem de skulle ta hem. Och det tog ju inte lång tid förrän det började fungera jättebra. Och så hade det varit så jättestora problem så de måste bo på Vipeholm och vara instängda där. Men när de fick normala kläder och blev behandlade som normala vanliga människor, så fungerar de.
Min farbror, Inge Torkel Mossige Norheim, dog på Vipeholm när han var 18. På vinden, bland breven. Det är hösten 2020. Jag trodde att jag hade hittat alla brev, men inte det här. Inge Torkel ska snart fylla 4 när hans pappa skriver om sin pojke. Det är något egendomligt med Inge Torkel. Han säger inget, men han är vårt hjärtebarn. Min bästa tröst är att tänka på hur han ler mot mig. Jag tar Inge Torkel som han är, och på ett sätt uttrycker min lilla pojke min egen innersta hållning. Han ler och gråter och glömmer allt däremellan. Kommer vi egentligen så mycket längre? Är våra statsmän mycket duktigare än Inge Torkel? Är den människa som kan tala bättre? Och jag känner att vi är lugna båda två när vi är tillsammans. Jag har rent av en känsla att om vi två var tillsammans bara för oss själva, så skulle det utvecklas en förståelse mellan oss som inte behöver några ord. Ibland tittar Inge Torkel på mig och gör ljud. Då är vi förenade, han och jag. Och jag är lycklig. Min farbrors sista adress innan han placerades på institution var en villa i Djursholm i Stockholm. Han bodde där med släktingarna Elin och Lalla. Han stod på balkongen och tittade på månen och dansade. Och han sjöng med när de lyssnade på operasångerskan Amelita Galli-Curzi. Och i hans rum hade de satt upp masonitskivor på väggarna så att han kunde rita hur mycket han ville. Minnet av min farbror lever fortfarande kvar bland grannarna i Djursholm.
Vad var det han hette nu igen? Var han rysk? De sa att han var rysk prins, men jag vet inte.
Hörde du det av någon?
Ja, det gjorde jag väl. Jag bodde ju där från 39 till 70-talet i 50 år. Vad var det han hette? Ja, med 2 gamla tanter och ett riktigt, riktigt ruckel var det. Var han ryss? Var ni ryssar? Men vi fick ju för oss att det var en rysk prins. Vi fantiserar väl väldigt.
Men det låter så vackert när du säger sådär.
Ja.
Det låter jättetjusigt.
Ja. Hur gick det för honom sen då?
Du har hört femte och sista delen av Vipeholmsanstalten av Randi Mossige-Norheim. Serien är ett samarbete mellan Ekot och P1 Dokumentär. Research Magnus Arvidsson, Thomas Kanger och Randi Mossige-Norheim. Slutmix Nima Shams. Producent Magnus Arvidsson.